Kaffa, Krimhalvön, våren 1347. En budbärare kommer springande längs med Kaffas sönderslagna huvudgata. Med andan i halsen ropar han sina braskande nyheter. Fienden drar sig tillbaka. Fönsterluckor öppnas försiktigt på glänt och nyfikna glimtar tänds i de trötta ansikten som kikar ut. Kan det vara sant? Ryktet har gått ett tag nu. Att de belägrande mongolerna som håller på att svälta ut stans befolkning har ådragit sig ett blågoris. En fruktansvärd smitta som har decimerat styrkorna. Nu ska stans italienska befolkning äntligen snart bli fri. Men mongolerna tänker inte lämna Kaffa utan en sista kuslig hälsning. Medan de utsvultna borgarna drömmer om friheten i sin brinnande stad ger härföraren utanför stadsmurarna order om eldgivning. Katapulterna laddas. Slungorna vräker iväg projektilerna. Och in över stan regnar likdelar. Avhuggna huvuden och hela kroppar. Döda mongoliska soldater som fallit offer för farsoten. När de slår ner på hustak och gator drängs Kaffa i en kväljande stank. Men den ruttnande laddning som har avfyrats bär på något värre än vidrig odör. Den är dödligare än något vapen tillverkat av människohand. För när stadens svultna råttor nosat sig fram till de svartfläckiga liken kommer en dödsbringande kraft att släppas lös. Digerdöden är här.
Det här är berättelsen om Yersinia pestis. Digerdöden. En av historiens mest brutala massmördare som ställde till med en aldrig tidigare skådad förödelse i medeltidens Europa. Och lämnade efter sig förlamande chock, bottenlös sorg och en krossad värld.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
De genuesiska handelsmännen som styr över stan Kaffa på Krimhalvön i Svarta havet tror kanske att de har klart för sig vem deras dödligaste fiende är. De belägrande mongoliska styrkorna som hotar att förgöra både stan, invånarna och deras sätt att leva. Men de tar gruvligt fel. På 1300-talet är det mongoliska kanat som kallas Gyllene Horden förvisso kända för sin brutalitet och stora effektivitet när det kommer till erövring. De har krigat till sig stora delar av Asien och klivit över tröskeln till Europa. Men just nu, på Krim, råkar det faktiskt vara så att de italienska köpmännen och de mongoliska styrkorna har ett gemensamt problem. För med ofattbar hastighet sprids plötsligt en farsot i stan. I driver blir människor svårt sjuka och dör. Precis det som har hänt mongolerna. Med svartnande bölder på kropparna vrider de sig i plågor. I sina sängar, på handelsbodarnas golv och på de dammiga gatorna. Yrande i feberdelirium stryker folk med i så snabb takt att det inte finns en chans att hinna begrava alla. De döda staplas i högar och bland de levande stiger paniken. Skräckslagna stadsbor flockas i hamnen. Hysteriska i sin vilja att ta sig ombord på vilket skepp som helst. Bort från det helvete som Kaffa har förvandlats till. Och ett efter ett lägger fartygen ut. Med seglen hissade glider de iväg över Svarta havet. Med kursen satt hemåt. Mot Europa. Men fienden som genuesarna på Krim har attackerats av går inte att fly ifrån. Dold för människornas ögon har liemannen stigit ombord på vart och ett av de skepp som forsar fram på sin västliga färd. I varje hamn de lägger till ska han sedan landstiga och lägga ut sin snara över hela Europa. När den har dragits åt och pestsmittan utfört sitt likstinkande värv kommer byar ha avfolkats, jordbruksmark ligga öde, skogarna vandrar tillbaka in över betesmarker och ängar. Och miljontals människor har förlorat livet. Medelhavets vindar stryker över Siciliens kuster och böljande fält i oktobersolen på hösten år 1347. I hamnstaden Messina, precis uppe vid öns nordöstra spets, pågår livet som vanligt. Hamnen bubblar ständigt av aktivitet. För Messina är första anhalt för skepp som kommer österifrån. Vägen in till resten av Central- och Västeuropa, på handelsrutterna som fyller kontinenten med nya varor och nya pengar. Och ingenstans är det så tydligt som i Italien, särskilt norra Italien.
Stadsstaterna i Norditalien, de lever nästan uteslutande på handel, och handel i stora volymer och över stora avstånd.
Det här är Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i historia vid Stockholms universitet.
De är sannolikt de rikaste i den tidens kristna värld, de mest avancerade städerna och de rikaste.
Messina på Sicilien är alltså porten till Europa. Och i början av oktober 1347 ser stadsborna en välbekant syn. 12 skepp under genuesisk flagg som närmar sig hamnen för att lägga till. Men något är fel. Det är underbemannade båtar. Och de människor som syns till på däck verkar svårt sjuka. Hamnkaptenen försöker ge order om att flottan ska sättas i karantän. Men det är för sent. Och medan skeppen dockar i hamnen tickar de sista sekunderna av sicilianernas någorlunda stillsamma vardag fram. För när de besättningsmän och passagerare som fortfarande lever har dråsat av landgången och klivit upp på öns mark ska allt slås i spillror. I rasande fart. Undergången verkar nära. Kanske är det inte skeppen från Krim som är pestens första transport in till Västeuropa. Och kanske är inte Messina den hamn som för alla andra får obehaget att möta smittan. Men det är ett av de ställen där det tidigast tecknas ner. Och efter att sjukdomen bärgat sin skörd på Sicilien hoppar den snabbt över till det italienska fastlandet och sticker vidare.
Egentligen kan man säga att den först sprids upp i Italien längs kusterna framförallt och sen i hela Medelhavsområdet och sen från Atlantkusten från väster till öster.
Åren som följer på 1347 blir så ofärdens tid. Och det är den vi nu ska dyka ner i. Vi kommer att förflytta oss hit och dit över ett Europa som håller på att tvingas ner på knä. Kyrkklockornas dån kommer att fylla byar och städer. Ringa för de döda och de döende. Och besinningslös skräck gripa tag om människornas hjärtan. Böner på napolitanska, florentinska, provensalska, katalanska, jiddisch, tyska och snart också svenska ska dygnet runt mumlas på vår resa genom tid och rum. För nu har pestens herravälde inletts. Och vi ska alldeles strax stifta närmare bekantskap med det här avsnittets huvudperson. Men innan dess kräver historien faktiskt en liten utblick över var vi befinner oss och hur det senmedeltida Europa ser ut. Säg medeltiden, och den genomsnittliga människan idag tänker primitiva religiösa fanatiker som tror att jorden är platt, klär sig i säckväv, luktar illa och inte kan läsa. Och lite så kan man kanske beskriva delar av den tidiga medeltiden, den som brukar kallas för The Dark Ages på engelska. I alla fall om man zoomar in på Västeuropa. För efter det västromerska rikets fall runt år 500 stökade det till sig ganska ordentligt i ruinerna av det forna imperiet.
Befolkningen hade gått ner på grund av krig, svält och sjukdomar jämfört med den romerska tiden. Men det är lite förenklat att det skulle vara en särskilt mörk eller mörk period. Det man inte har då i västra Europa är den typen av byggnadsteknik eller framförallt civilisation och filosofi som man hade under romartiden. Det västromerska riket var ju stadscentrerat med städer och en stadskultur. Och det som händer efter det västromerska rikets fall är att det blir en kultur centrerad kring landsbygden. De flesta städer blir mycket små. Det blir liksom en lantlig kultur.
Men det vi i efterhand kallar för medeltiden är en lång period. Och om vi bläddrar fram i århundradena till 1000-talet har Europa börjat spotta upp sig lite igen. Klimatet är gynnsamt för odling Och på jordbruksområdet lanseras innovationer som leder till att skördarna blir större och folk får mer mat på tallrikarna. Och mättare människor är ju gladare människor som kan skaffa fler barn som överlever. Och dessutom knoppa ihop både nya tankar, nya grejer och nya resvägar. När vi når 1300-talet, där vår berättelse utspelar sig, blomstrar handeln igen. Ännu finns inga miljonstäder. Men metropoler som Paris, Venedig och Florens har mellan 100 och 200 000 invånare. Och just i de växande norditalienska handelsstäderna står man med ena foten i den epok som fått namnet medeltiden. Och den andra i nästa kulturella era, renässansen. Där gonar sig ett borgerskap på uppgång med gott om pengar på sina skräddarsydda fickor från den lukrativa handeln som pågår för fullt. Men den största delen av Europa, utanför de rika städerna, är fortfarande jordbrukslandskap. Och de flesta försörjer sig på lantbrukssysslor. Den genomsnittliga 1300-talsmänniskan går inte i skolan och reser inte särskilt långt i sitt liv. Trots det är något på gång. Världsdelens befolkning ökar stadigt och det ser ut som att man skulle kunna vara på väg in i en ny tid. Men den utvecklingen håller på att göra halt mitt i steget. För nu återvänder vi till olyckans år 1347, där vi inledde. Och tar och lyfter med ett av de där handelsskeppen. Ett som är på väg från Genua i Italien till Marseille i södra Frankrike. För att ta med sig både människor och varor vidare ut i Europa. Men med på båten finns också fripassagerare. Ett helt gäng faktiskt.
Med Medelhavets vind i segeldukarna susar galeasen fram. Och besättningen utmanar havets brus med sina högröstade rop. Matrosen vid stormasten ropar bifall till rosmannens kommando. Medan en jungman sopar däck. Glatt visslande en trudelutt. Samtidigt som han petar undan en repände med foten. Och så blixtsnabbt att han inte ens registrerar rörelsen smiter en mörk skepnad undan in bakom trossrullen vid skeppets ena långsida. På lätta tassar trippar den lilla råttan runt tågvirket och kikar fram för att rast få ducka igen för de klampande fötterna och riskvasten som far fram. Tillbaka runt trossen sticker den. Skuttar vikt ut för trappan, ned under däck och pilar fram till en hög med spannmålssäckar. Nosar, krafsar på säckens grova väv och gnager med gula tänder ett litet hål. Kornen börjar rinna ut och genast får råttan sällskap av sina pliriga gelikar. Svansar ringlar över mörka pälsar när gnagarna störtar fram för att fästa på godsakerna. Den första råttan smaskar nöjd på sädeskornen, men störs av en loppa. Irriterat rassar den med baktassen under örat. Och loppan tar ett hopp för att undkomma de vassa klorna. Bort över ryggen, mot nästa pälsbeklädda råttnacke.
Säg hej till Rattus Rattus, den klippska överlevnadskonstnären svartråttan. En pigg liten figur med pepparkornsögon, rar rosa nos och stora öron. Som både är intelligent och social. Den har framförallt två drag som på medeltiden gör den till en evolutionens vinnare. Det första är att den förökar sig med blixtens hastighet. En råtthona kan få uppåt 100 ungar om året. Svartråttans andra fiffiga företräde är dess fysik. Den är häpnadsväckande vig, kan hoppa nästan en meter från stillastående och klara av fallhöjder på 15 meter utan att skada sig. Och så är skelettet så snillrikt konstruerat att det kan komprimeras så till den milda grad att en råtta kan klämma sig igenom springor som är så trånga som en centimeter. Det finns alltså nästan ingenstans som Rattus Rattus inte kan ta sig in. Vilket passar fint, för de är också första klassens snyltare. Och det är ju också anledningen till att de en gång i tiden först tassar fram till människornas boningar. För där finns dignande buffébord för gourmander i gnagargestalt.
När städerna växte, blev det fler svartråttor. För att de här svartråttorna trivdes inte på landsbygden och på enstaka gårdar. Möjligen kunde de bo i större byar, men de verkar riktigt trivas i städer just. Det var deras habitat så att säga. Dels finns det mer mat i städerna och du konkurrerar inte med andra vilda djur. Och det finns också ställen att gömma sig från kylan på vintern. Svartråttor trivs bland annat på vindar och man förvarade ofta mat av olika slag på vindar. Hade stora förråd av mat och de kunde då de här svartråttorna komma åt.
Så sedan många år är råttan en del av människans vardag. Givetvis till förtret för folket som försöker slå ihjäl så många som möjligt av dem. Eller skaffar sig katter som ju är formidabla råttjägare. Men det går inte att helt mota råttan i grind på medeltiden. Så vare sig man vill eller inte, har man lilla Rattus runt kilande i sitt liv. En i sig ofarlig, men irriterande följeslagare. Som i sin tur också bär på ovälkomna gäster. Råttloppan, Xenopsylla Kiopis. Och det är ombord på råttornas loppor som vi hittar det här avsnittets egentliga huvudperson. I form av ännu en oinbjuden gäst. Yersinia pestis. Pestbakterien. För de flesta forskare idag är hyfsat ensam att det är just pesten som drabbar mänskligheten på 1300-talet. Så vi utgår också från det antagandet. Yersinia pestis är en bakterie som i mikroskop mest ser ut som en pyttig, luddig pellets. Men är ett naturens massförstörelsevapen. Som just nu i vår berättelse är på väg att skövla inte bara stora delar av Europa. Utan också Afrika, Mellanöstern och Asien. Och Yersinia pestis väg mot titeln som världshistoriens värsta massmördare börjar hos den väldigt bitska råttloppan, som är bäraren av bakterien. Och hör upp, för nu blir det biologilektion. Här kommer pudens kärna. Bakteriens väg till oss människor. När en råttloppa smittas med pestbakterien får den sin strupfunktion förstörd och kan inte svälja ordentligt. Loppan blir då aldrig mätt, utan tar ännu fler bett. Och medan den biter, spyr den upp en liten mängd blod i bettet och smittar därmed råttan med mikroben Yersinia pestis. Andra loppor biter sedan den infekterade råttan och sen sprids bakterien i hela kolonin. Ända tills råttorna börjar dö av, för de faller också offer för pesten. Lopporna, lika blodtörstiga som tidigare, hoppar då vidare till det näst bästa värddjuret. Exempelvis en människa som också får i sig bakterien. Och någonstans här blir människorna själva förmodligen viktiga aktörer i den spridning som följer.
I mindre utsträckning kan den spridas via kontaminerade föremål som har bakterien. Det verkar man ha förstått redan på 1300-talet att man inte ska till exempel använda kläder som en pestsjuka har burit. Och det skulle man inte göra, det visste man. Men framförallt är det nog via utandningsluft, alltså små salivpartiklar. Framförallt om pesten har gått ner i lungorna, så kallad lungpest, som var extremt dödligt, nästan 100% dödligt. Då kunde man hosta ut liksom pestbakterien på andra. Om det var många människor närvarande man var tätt var det nog ett ganska effektivt smittspridningssätt.
Så, nu har vi bekantat oss med råttan, loppan, bakterien och människan. Dags att ta en titt på vad de tillsammans har ställt till med. Senast vi kollade i almanackan var det någonstans runt 1347-48. Och smittan hade tagit sig från Sicilien upp genom Italien och sen inlett sin turné i övriga Europa. Vi stannar kvar en liten stund i Toskana och hälsar på oss den rundlagda familjefadern, skomakaren och statskrönikören Angelo di Tura i Siena. Mitt i den mellanstora stan Siena, några mil söder om Florens, står katedralen med sin rikt utsmyckade fasad. Kyrkan är en arkitektonisk juvel, alldeles nyss färdigställd, och alla som bor i stan kan se kampanilen, klocktornet, randigt i svart och vit marmor höja sig mot skyn och höra klockorna ringa in till bön och mässa. Men på våren 1348 ska deras klang ljuda oftare än någonsin. Angelo di Tura, som själv skriver att han kallas för Del Grasso, den fete, noterar att döden tog sin början i maj. Och sen kastas stan in i ett inferno av episka mått. och när sjukdomen bryter ut har Siena-borna all anledning att be till Gud och skonas. För pestens förlopp är inte trevligt.
De vanligaste symptomen på pest var väldigt hög feber med frossa, huvudvärk och ibland också kräkning och diarré. Och ofta fick man då inflammationer i lymfkörtlarna, i ljumskar, armhålor och käk och nacke som kunde ge då bölder eller böldliknande utslag. Och det som brukar kalla böldpest som var väldigt karaktäristiskt för pesten.
Böldpesten är den vanligaste formen med ytterst oangenäma symptom. Frossa, huvudvärk och feber som sagt. Och så de där bölderna som växer fram på kroppen. Varfyllda, stora som ägg eller äpplen. Ytterst smärtsamma. Och enligt vissa källor med en extra vidrig specialeffekt. De kan ge från sig ljud. Ett gurglande, slurpande ljud. Som att bölderna lever. Det gör de förstås inte. Men att de kan klucka är otäckt nog. Den här varianten finns det en chans att överleva om man klarar sig tills bölderna spricker och såren börjar läka. Men sjukdomen kan också ta annan gestalt. Lung- och blodpest. Lungpesten leder till våldsamma blodiga hostningar. Och om bakterien hamnar i blodomloppet kan en människa som verkar fullt frisk bara dråsa ihop och stendö. Helt utan några tidigare symptom. Och i den svarta dödens spår blir de fläckiga liken allt fler. Angelo di Tura i Siena överlever, men förlorar hela sin familj. Han begraver med egna händer hustrun och de fem barnen. Och han beskriver hur kropparna hopar sig i Siena. Blir så många att man tvingas gräva djupa diken och hiva ner de döda lager på lager och sen täcka dem med jord. De flesta har dött utan att en präst har läst böner eller gett syndernas förlåtelse. Och pestens offer begravs i ovigd jord. Men kropparna får inte vila i frid. Stans hundar krafsar av det översta jordlagret. Sliter upp liken som sen släpas runt i dräglande käftar. Kanske den sista middagen för just de jyckarna. För djuren är absolut inte förskonade från pestens kval. Hundar, katter, får, getter och kor dör i mängder. Precis som människorna. Och det är förstås inte bara Europas befolkning som drabbas av farsoten.
Pesten har ju inte bara drabbat Europa, utan den drabbat stora delar av Asien. I Afrika, och förut har vi trott att det bara Nordafrika och möjligen Nildalen som har drabbats. Men i modern forskning vet man nu att den nådde också stora delar av tropiska Afrika. Så att det är liksom i princip hela gamla världen som är drabbad av pesten. Och områden som har täta kontakter med andra områden, alltså mycket resande. Och då förr i tiden låg nära kusten eller vid de stora handelsvägarna. De drabbades tidigare och hårdare än isolerade områden. Framförallt isolerade inlandsområden med mindre kontakter.
Att pesten orsakas av en bakterie vet vi nu på 2000-talet. Men 1300-talsmänniskan har inte den blekaste aning om vad bakterier är. Det går ju inte att se dem med blotta ögat. Och den medicinvetenskap som finns kan varken förklara sjukdomen eller erbjuda något botemedel. Att den sprids mellan människor, så mycket har man klurat ut. Men att smittan skulle hänga samman med lopporna på råttorna, det är det ingen som kan gissa sig till.
Människor i samtiden uppenbart vet dels att det kan spridas då via dödas kläder, men att det sprids människa till människa och till exempel kommer med skepp. Det är man högst medveten om. För det är därför man sätter skepp i karantän. Det moderna karantänsystem införs under digerdöden i Italien. Så även om man inte känner till bakterien förstår man den grundläggande mekanismen på smittspridning väldigt väl. Och till exempel att man vet att det enda effektiva motmedlet är att om man kan lyckas separera sjuka och friska på olika sätt. Och den här isoleringen av sjuka är på vissa sätt så effektiv så den bidrar till en höga dödligheten i pesten. För många då som har hög feber och är väldigt sjuka blir ibland lämnade åt sitt öde, för att man vet att den som går in och hjälper de sjuka då väldigt hög chans eller risk då att bli smittad själv och kommer sprida sjukdomen vidare.
I desperata försök att undkomma döden lämnar män sina fruar, bröder sina bröder och mödrar sina barn som visar symptom på sjukdomen. och när städerna fylls av döda och husen ekar tomma kanske det känns som att stå på randen till apokalypsen. För det här är verkligen en katastrof av gammeltestamentliga proportioner. Och för medeltidens kristna europeer är den mest rimliga förklaringen till det stora lidande som lagts över dem att det hela är ett straff från Gud, för deras synders skull. Och det medel man då kan tillgripa för att ställa allt till rätta igen är botgöring. Alla kristna uppmanas att försöka stilla sin skapares vrede genom att visa sin allra frommaste, mest gudfruktiga sida. Att be och skänka allmosor till exempel. Men vissa nöjer sig inte med att lägga lite kollekt i hoven eller rabbla en extra Ave Maria. Vi ska lämna Norditalien och ta oss norrut, till dagens Tyskland, för att bekanta oss med ett gäng som tar det där med botgöring på största allvar.
Augsburg, Tysk-romerska riket, 1349. På smutsiga fötter springer de upphetsade barnen i riktning mot stadsporten. De är här. Folket rinner ut på gatorna för att få se den spektakulära tilldragelsen. Husmödrar torkar händerna på sina förkläden och handlare reglar bodernas dörrar. Så kommer de. Två och två i en lång rad. Hundratals svartklädda kvinnor och män med kåpor neddragna över pannorna. I täten bärs ett kors och i händerna har de piskor av knutna läderremmar med metallbitar glimmande i ändarna. Sylvassa äggar som snart ska få smaka på människokött. Lugnt vandrar tåget fram till stans mitt med den stimmande folkhopen hack i häl. Försvinner in i kyrkan och kommer sen ut. Avklädda på överkroppen och faller till marken. Föreställningen kan börja. Ledaren greppar sin piska och börjar rappa den första blottade ryggen. En rysning går genom publiken när den skarpslipade metallen gräver sig in i musklerna och inte lossnar förrän efter flera ryck med piskan. När den första syndaren har bestraffats nog går man vidare till nästa. Och efter att alla vandrarna är marterade och kyrkbacken fläckats av blod ställer sig de frivilliga offren åter på led. Stämmer upp i en ny hymn och gör sorti förbi de gapande stadsborna.
Flagellanter, så kallas fanatikerna med självskadeproblematik som drar fram i Europa i pestens spår. Botgöringsmetoden är inte ny, men får en renässans under den svarta dödens år på 1340-talet. När flagellanterna först börjar dyka upp i städer och utanför kyrkor med målet att tillfoga sig själv och varandra skador och därmed så att säga ta Guds straff i egna händer, låter kyrkan dem hållas. Åtminstone till en början. Men flagellantrörelsen vandrar samma väg som extremister i allmänhet brukar göra. Blir mer och mer radikaliserade och hotar till slut att bli den tändande gnistan för folkliga uppror lite här och var i Europa. Förstar och kyrkomän försöker pressa tillbaka rörelsen. Och eftersom det här trots allt är medeltiden vi befinner oss i, är det inte med informationsutskick och socialtjänstmöten man tar sig an problemet, utan genom brutal förföljelse. Åtskilliga flagellanter som hamnar i överhetens hårda nävar möter döden på kättarbålen eller i galgar runt om i Europa, tills rörelsen till slut klingar av. Att pina sig själv är alltså ett sätt att försöka hantera sin ångest över det som drabbar européerna. Men betydligt fler än självplågarna är de som istället letar efter någon annan och skyller det förfärliga på. När lavendelfälten i Provence i södra Frankrike börjar gå i knopp på våren 1348 och by efter by har drabbats av den fruktade farsoten har ett rykte börjat spridas. Om att det som drabbar människorna i trakten ändå inte är en sjukdom eller ett straff från Gud, utan att det är illasinnade uslingar som ligger bakom.
På vissa håll i Europa uppkommer, i vissa städer framförallt, en myt eller ett rykte om att ett skäl till att pesten sprids så väl är att brunnar förgiftas. Och att då när människor dricker brunnsvattnet eller möjligen tvättas i det kommer de då bli sjuka liksom om det är förgiftat.
Men vem kan vilja begå ett sånt brott? Anklagande fingrar pekas mot kringvandrande och udda karaktärer av alla slag. Tiggare till exempel. De kan väl vara kapabla till vad som helst. Men i hamnstaden Toulon riktas blickarna mot en annan syndabock som i över 1000 år utsatts för förföljelser och hat. En aprilnatt 1348 trampar en folkhop fram genom stan med facklor i händerna och sliter familjer från sina hem. När gryningen kommer lägger den skarpa vårsolen det grymma dådet i dan. Lemlästade och mördade människor ligger som utströdda på marken. Ihjälslagna av sina forna grannar. Av en enda anledning. Att de är judar.
Med moderna mått mätt var ju antisemitismen extremt utbredd och liksom tolererad och accepterad i alla lager i samhället under medeltiden. Alltså, man kunde normalt sett tolereras men var alltid diskriminerad och var på nåder man fick liksom existera. Och när det var dåliga tider eller man behövde syndabocka var det första som då i folkliga proteströrelser man vände sig mot. Det var liksom att vända sig mot judarna.
Massmordet i Toulon. Ett av de tidigaste exemplen som finns nedtecknade efter epidemins början i Europa utförs i dagens Frankrike. Men de värsta vågorna av pogromer, brutala angrepp på judar, ska inte utspela sig där, utan i den tysktalande världen. Vi tar oss tillbaka dit, in i det tysk-romerska riket, där en kaskad av onda handlingar är på väg att åsamka ett ännu större lidande i en redan pinad värld. Stan Basel ligger i Rendalen i nuvarande Schweiz. Och under julhelgen 1348 är det febril aktivitet. Ett bygge pågår på en ö i floden. Ljudet av hammarslagen och sågklingernas tänder i virket skär genom den kyliga vinterluften. Och för varje dag som går får en stor träbyggnad allt mer färdig form. Men det här huset byggs inte för att någon ska flytta in och leva där. Det har ett helt annat syfte.
Januari 1349. Det luktar av ångest och lidande i rummet. Basels judiska invånare har fängslats och flera av dem har pinats under långa förhör. Deras kristna grannar har vräkt ur sig anklagelser om en stor judisk konspiration med mål att förgifta stans dricksvatten och tillintetgöra hela kristendomen. Trots att beskyllningarna är falska har en del ändå erkänt efter långdragen tortyr. Nu har de suttit inlåsta i veckor. Men så slås dörren upp och fångarna slits ut. Förs genom stan, över till huset på ön i floden där de knuffas in. Dörrarna spikas igen med grova tvärslåar. Sen stiger männen med facklorna fram. Och snart står hela byggnaden i lågor. Röken stiger mot vinterhimlen och genom eldens dån hörs skriken av skräck och smärta som en fasansfull kör av plågade människosjälar.
Basel och Toulon är långt ifrån de enda städer där judar attackeras och mördas.
Pogromer förekommer i många delar av Europa. De är ganska vanliga i tysk-romerska riket, delvis för att där finns det många judar och förfölja. Till exempel från England har i princip alla judar redan fördrivits långt tidigare. De här värsta förföljelserna är ganska folkliga företeelser och har kommit i olika perioder, från framförallt 1100-talet och framåt. Så det är inte första gången den diger döden, men det accelererar och får ny skala, dimensioner och ny geografisk utbredning under den här krisen.
Städernas krönikörer visar att de antisemitiska attentaten inte är något man vill dölja. Det finns tydligt nedtecknat att man oprovocerat ger sig på de människor man lever sida vid sida med. I stan Speyer jagas den judiska befolkningen med pikar, yxor och liar. När de sönderslagna liken ligger stela på marken beslutar sig spejerborna för att kropparna kan vara giftiga och därför varken kan brännas eller grävas ner. Istället stuvas de döda ner i tomma vintunnor som efter att locken bankats fast kastas i floden Ren. I väg flyter kropparna i en fysisk manifestation av det besinningslösa hat som verkar bo i de kristnas inre. På andra platser mördas judar genom att tvingas ner i stora gropar, låsas in i stadens synagoga eller i sina egna hem och sen brännas till döds. I de fall där någon överlever bålen och svårt brännskadade försöker komma undan finns grannar eller andra stadsbor redo med påkar och vassa hackor. I vissa städer, som Strasbourg, är utrensningen inte ens pådriven av sjukdomens ankomst. För där mördar man alla stans judar redan innan pesten närmat sig stadsmurarna. Men varför blir just judiska människor offer för de här vidriga övergreppen? Det finns absolut ingen grund för de helt huvudlösa anklagelser som riktas mot dem. Europas judar insjuknar och dör av digerdöden i lika stor utsträckning som alla andra. Nej, det som sker på 1340-talet handlar helt om antisemitism. Ett oresonligt hat med djupa historiska rötter.
Egentligen har det funnits en antisemitism egentligen sedan tidig kristen tid genom att de judar som inte konverterat till kristendomen och fortfarande är judar blev ju de andra när kristendomen blev kittet i samhället. Och när man står utanför, det är lätt att man liksom både blir syndabock men också blir diskriminerad. Men det här med ordentliga förföljelser, det är ju på slutet av 1000-talet som det får en stor skala i samband med första korståget på 1090-talet till exempel, där judar dödas, är mördas i tysk-romerska riket under första korståget. Och sen därefter är det upprepade perioder av pogromer på olika håll i Europa, framförallt under dåliga tider.
De antisemitiska dåden blir för vissa också ett sätt att sko sig ekonomiskt. Man stjäl mark och egendom. Och genom morden kan man göra sig av med skulder. Europas medeltida banker har nämligen traditionellt sett drivits av just judar, eftersom kristendomens dogmer förbjuder utlån av pengar mot ränta. Pogromerna kan alltså vara ett makabert sätt att bli skuldfri. Men är det då ingen som står upp för judarna? Jo, det finns faktiskt första som försöker ge skydd. Polen har en kung som erbjuder en fristad för judiska flyktingar från kringliggande områden. Och så fördöms faktiskt attackerna från katolska kyrkans högsta representant på jorden.
Kyrkliga ledare, biskopar men inte minst påven försöker ta judarna också i beskydd. Till och med ger judarna en fristad i Avignon till exempel. Försöker påven utfärda buller liksom, där man påbjuder att judarna inte får förföljas och de ska beskyddas.
Men påvens försök till beskydd känner ingenting till. De ofattbart grymma pogromerna på 1340-talet är ett av de mörkaste och mest motbjudande kapitlen i den redan tragiska berättelsen om digerdödens härjningar i Europa. Men de är alltså inte isolerade fenomen, utan en del av ett historiskt eko som inte ska klinga av, utan fortsätta in i modern tid där det ska bli en av kuggarna i ett avskyvärt folkmord. För oss har det blivit dags att resa vidare i Yersinia Pestis spår norrut. För den mikroskopiska slaktaren har under vårt stopp i Centraleuropa fortsatt sin resa norrut, över till de brittiska öarna, där den har ställt till med samma mardrömsscenario som överallt annars dit den anländer. Och från England seglar den vidare, mot Skandinavien.
Nordsjön, 1349. Utkiken på den engelska koggen som stretar över havets djupblå ogästvänlighet ropar att land är i sikte. Framför dem tonar den norska kustens bergsidor upp sig, omslut tungorna av flikiga vikar som slingrar sig in genom landskapet. Kursen är ställd på bergen, och när koggens djupa skrov försiktigt har lotsats förbi fjordens grunnor nalkas de hamnen där Hansans hus står på rad i vakt. Besättningen strömmar upp på däck och när hon lagt till börjar lasten att lossas. Men något står inte rätt till. Mannarna klagar på yrsel och att det löper som en ilande eller stickande känsla genom kroppen. Någon tar sig för halsen där det bultar vid lymfknutan. En annan känner något börja bukta ut i armhålan. Och så dimper en av dem ner på norsk mark, dråsar ihop med händerna om huvudet. Någon hastar fram för att hjälpa, sätter sig nära in till och tar tag om hakan. Och utan att någon av dem märker det, flyger ett litet kryp i ett spänstigt hopp över från den ena kalufsen till den andra. Makar sig till rätta och tar ett glupskt bett av sin nya värld.
Om det är i Bergen, i det hisnande vackra norska fjordlandskapet som pesten först landstiger i Skandinavien, vet vi inte helt säkert. Inte heller exakt hur det går till. Men en källa ger oss i alla fall en beskrivning av att en kogg från England anlände på försommaren 1349. Att besättningen på skeppet omgående insjuknar och dör. Och att smittan sedan drar in över Norge och tar kål på 2/3 av rikets befolkning. Men innan vi tar rygg på pesten på dess nordliga tur ska vi kolla av vad det som vi idag kallar för Norge, Sverige och Danmark är på 1300-talet.
På mitten av 1300-talet är Magnus Eriksson kung både i Sverige och i Norge. Det svenska riket ännu på 1300-talet kan man beskriva som en federation av mer eller mindre självständiga landskap, men som knyts allt starkare till en centraliserad kungamakt. Och sen har vi ju då Danmark som i princip har kollapsat som statsbildning i tidigt 1300-tal. Men just innan digerdöden då har du fått Valdemar Atterdag som samlar Danmark igen. Och då kommer Danmark komma upp från att vara en failed state så att säga till att bli Nordens mäktigaste politiska enhet.
Men landgränser och politik är inget som Yersinia Pestis bryr sig det minst om. Efter ankomsten till Norge börjar den att färdas österut, över till Sverige. Någon gång under 1349 författas ett brev ställt till den svenska kungens undersåtar i Linköpings stift. Magnus Eriksson, kung av Guds nåde över Sverige, Norge och Skåne, låter meddela att skrämmande nyheter har nått honom. Att Gud har låtit kasta en stor plåga över världen och att ofantligt många har dött i länderna som ligger väster om Sverige. Folk, till synes helt friska, faller döda ner. Så många dör att de som lever knappt klarar av att gravsätta kropparna. Nu gruvar sig kung Magnus för att hans land och hans undersåtar kan stå näst på tur. Och i förebyggande syfte dikterar han att det är dags för botgöring. På fredagar ska alla fasta på vatten och bröd och så gå i kyrkan, som man ska ta sig till barfota för att visa sin gudfruktighet. Väl i kyrkbänken ska alla skänka en slant och kollekten ska sedan användas till fattighjälp.
Om man tror att pest eller någon annan olycka kommer från Guds straff, liksom att bidka Gud genom goda gärningar, ett sätt att försöka stoppa det här onda, som till exempel hjälpa de fattiga eller betala en uppförande av fin konst i en kyrka eller någon annan from gärning, att det då kan hjälpa på något sätt.
Det gör det inte. Under 1350 drabbas Sverige hårt av pesten. Men just hur hårt vet vi inte. För om källmaterialet ofta är tunt på andra ställen är det svenska nästan obefintligt. Men en kvalificerad gissning är att gårdar och byar töms på liv och att människorna stryker med på samma sätt som övriga Europa har dukat under, i förfärliga kval. Den stora dödens resa är inte över här. Från dagens Sverige hastar den vidare, bort över Finland, ner till norra Tyskland via Östersjön och sen in mot Ryssland, där den kommer att röja loss i bland annat Novgorod och Moskva. Då har den färdats i nästan en cirkelrörelse från Krim, i Nordafrika och nästan hela Europa. Och någonstans utanför Rysslands blivande huvudstad ska den här första pandemin ebba ut. Men om vi vänder oss om, hur ser det ut i pestens spår? Ja, det är en avfolkad världsdel vi blickar ut över.
De värst drabbade städerna i Europa, som exempel Florens, kanske uppåt hälften av befolkningen dog. Och vissa kustområden kanske 30% eller så. Men i gemen i Europa skulle jag gissa att inte mer än kanske 20% av Europas befolkning. Det är värsta massdöden sista årtusendet ändå. I särklass liksom. Men inte som ibland påstås i historieböcker att halva Europas befolkning ska dött i digerdöden eller en tredjedel. För det här uppgifterna bygger mest på skriftliga källor från städer i tättbefolkade områden där vi har skriftliga uppgifter. Men det är också de områden som drabbas allra hårdast och först av pesten.
Härom tvistar verkligen de lärde. Andra historiker menar att det rör sig om långt fler. Men det är ett omöjligt uppdrag att med säkerhet räkna ihop antalet döda, eftersom källmaterialet är långt från heltäckande. När pandemin klingat av gör påven, Clemens den sjätte, ett försök att slå fast hur många digerdöden tagit. Och han kommer fram till en osannolikt specifik siffra, nämligen 42 836 486 döda. Sanningshalten i den uträkningen är tvivelaktig, milt uttryckt, eftersom både folkbokföring och sjukvårdsstatistik saknas. Men påvens väl tilltagna summering säger ändå något.
Det enda man ska ta när man får såna här siffror som historiker är att förstå att man uppfattar det samtidigt som enormt och oöverträffat. Och det var enormt oöverträffat.
Och tragedin slår brett. Pesten tar bönder, herremän och kungligheter, gamla som unga. Social status verkar inte göra särskilt stor skillnad. Ärkebiskopen i Canterbury stryker med, precis som hela domkapitlet, alltså alla prästerna i Nidaros, dagens Trondheim. Både städer och glesbygd drabbas. Och det finns inte riktigt något glasklart mönster i vilka platser som klarar sig sämre eller bättre. Logiskt sett borde tätbefolkade städer råka mest illa ut. Men till exempel en stad som Prag sargas inte alls på samma sätt som andra, trots ivrig handel. Den här oförutsägbarheten spär förstås på både rädslan och digerdödens ryktbarhet. När så dödens skugga drar bort från Europa för den här gången bör de flesta ha förlorat någon eller flera av sina nära och kära. Och avtrycket blir djupt i medeltidens samhälle.
Centraleuropa, 1350. Vårens sådd har sedan länge gått i blom och skörden vajar övermogen i vinden på den tredelade åken. Ingen har tuktat ogräset som slingrar sig upp och målar stora gröna fläckar bland de torra gula spannmålstråna. Lite längre bort strövar några får, en liten spillra av den flock som för länge sedan övergavs. Med tufsiga övervuxna pälsar måste de klara sig bäst de kan. Men utan hedar är de lätta byten för traktens vargar, och undan för undan har deras bräkanden tystnat i rovdjurens käftar. Från skogen som omger fälten har den vilda växtligheten börjat återerövra marken. När inga människor går där med plogar och hackor i hand smyger sig slysnåren längre och längre fram. Och vägarna som numera inte trampas av hovar, klövar eller fötter återgår till sitt ursprungliga tillstånd som ofarbar mark. Och inget mänskligt stök eller stoj hörs. Över allt mer igenväxta landskapet vilar tystnaden, framkallad av dödens stora triumf.
Den enes död, den andres bröd, brukar man ju säga. Och på många platser i Europa, efter att pestens storm har bedarrat, blir talesättet verklighet. Folk får mer och bättre mat på tallriken när förråden inte måste räcka till lika många. Även i plånboken kan pandemin lämna positiva spår. För lantarbetarna är konjunkturen god. Men jordägarna sitter i knipa.
Efter digerdöden i stora delar av Europa där befolkningen kraftigt går ner, då får du plötsligt överskott på jordbruksmark och en brist av folk att bruka den. Och det gör ju att priset på marken sjunker, störtdyker. Och det här skapar också ekonomiska problem för eliten, inte minst för kyrkan som är den största jordägaren, men också sekulära jordägare som stormän och storbönder som lever på att hyra ut mark och få inkomster. Och det skapar nästan ekonomisk kris för dessa grupper. De måste hitta på nya avgifter och nya skatter på något sätt att kompensera detta om de ska kunna uppehålla sin ställning och makt.
Så på vissa håll kan man kräva bättre lön och arbetsförhållanden. Men uppsvinget i levnadsstandard som går att skönja för vanligt folk ska inte hålla i sig. För utan mankraft som kan plöja, så och skörda förfaller jordbruket. Och under perioden efter den första massiva pestvågen drabbas Europa av en jordbrukskris.
Den senmedeltida agrarkrisen är mångfacetterad och det är både det här med att priset på jord går ner, men framförallt att många gårdar överges och vissa jordbruksmarker växer igen med skog igen. Men det är inte bara digerdöden som orsakar det. På många håll kan man se från slutet av 1200-talet att du har en ödeläggelse eller en övergivande gårdar och också sämre skördar i allmänhet eller fler missväxter. Och det här beror på en mängd olika faktorer, men framför allt att klimatet blir kallare och också delvis mer instabilt.
Ja, under 1300-talet får också européerna annat att tampas med. Något som påverkar deras liv i mycket stor utsträckning. För nu inleds en period som fått sitt namn efter sin mest framträdande egenskap. Kylan.
Lilla istiden är en kall period i jordens klimat som inleds på slutet av 1200-talet eller den kulminerar på slutet av 1500-talet under hela 1600-talet. Och vad den utmärks av här i Europa är framförallt långa och kalla vintrar och sena och kyliga vårar. Dels får du en senare start på växtsäsongen väldigt många år. Det är ett gott recept för omfattande missväxt.
Men nu när digerdöden är över är väl folk i alla fall av med pesten? Nej, dessvärre inte. 1340-talets massiva pandemi är bara början. Yersinia pestis är inte på något sätt klar med européerna.
I ungefär 200 år eller 250 år efter digerdöden har det återkommande stora pestepidemier i Europa, Medelhavsvärlden. Och som kommer ungefär med 10 års mellanrum. Skillnaden är att du inte har de här enorma pandemin och framförallt har du inte en lika hög dödlighet i gemen i de kommande pestutbrotten. De är mer epidemier än pandemier.
Kombinationen kyla, missväxt och återkommande pestutbrott och så det lilla gisslet smittkopporna leder till att Europa får en blygsam befolkningsutveckling under flera hundra år. I Sverige är det inte förrän i början av 1700-talet som den sista stora pestvågen drar fram. Men att Yersinia pestis efter det lyser med sin frånvaro i vår del av världen betyder inte att den är utrotad. Pestbakterien fortsätter jäcka mänskligheten. Tills vetenskapen en dag kommer i kapten. Det är dags att dra iväg på avsnittets sista resa. Och den här gången lämnar vi både Europa och medeltiden helt. Korsar jordklotet och tar oss till ett laboratorium i Hongkong i slutet av 1800-talet. Från sin bambuhydda med grästäckta väggar och tak kan den schweiziska läkaren Alexander Yersin se det fullutrustade brittiska sjukhuset. Där är ett japanskt team i full gång med sina laborationer för att få fatt på hemligheten bakom sjukdomen som nu rasar i Hongkong. Pesten. Den 31-årige Alexander har rest hit för att bidra till arbetet. Men han har blivit utskrattad för sin dåliga engelska och nekats tillträde till både sjukhuset och bårhuset, där undersökningsmaterialet finns. De döda kropparna med svartnande pestbölder. Fast det har inte avskräckt Yersin. Han låter bygga sin hydda, lyckas muta till sig likdelar och sätter igång med arbetet. Det är en kamp mot klockan. Det brittiskt finansierade forskargänget håller ju på med samma sak och med avsevärt bättre resurser. För trots att det till syvende och sist handlar om att rädda liv är det här också en strid om prestige. Men med alla odds emot sig blir det ändå den smärta mörkhåriga schweizaren som hinner först. I mikroskopet stirrar han den patogen som plågat mänskligheten rätt i ögonen. Om bakterier nu hade haft ögon. Det han tittar på är en kort, knubbig organism. En bakterie som så småningom får hans namn. Yersinia pestis. I rättvisans namn ska sägas att den japanska forskare som leder det andra teamet, professor Kitasato Shibasaburo, också gör stora framsteg och kan beskriva bakterien. Men Yersan är av allt att döma först. Efter sin upptäckt lämnar han Hongkong för Vietnam och jobbar där på att ta fram ett serum mot pestsjukdomen. Men det är inte förrän efter att medicinvetenskapen skänkt oss antibiotika på bred front i mitten av 1950-talet som vi får ett mer heltäckande botemedel. Idag är vi inte av med sjukdomen helt, men den är långt mer hanterbar.
Vi har fortfarande regelbundet pestutbrott på många håll i världen, inklusive i USA. Just nu har vi ett litet pestutbrott i Kalifornien till exempel. Pesten finns fortfarande. Men idag kan pesten behandlas ganska effektivt med antibiotika och vi har inte haft några stora liksom välspridda utbrott. Och dessutom verkar det som att den pestbakterie som då cirkulerar idag, den mutationen så att säga, strängen, är mindre dödlig och mindre lättspridd än till exempel den som orsakar digerdöden eller justinianska pesten. Pesten uppfattas inte som ett stort hälsohot idag.
I det här avsnittet har vi zigzagat oss över Europa, hängt pesten i haserna och försökt förstå lite mer om vad som hände under de där ödesdigra åren i mitten av 1300-talet. De historiska källorna lämnar stora luckor, men vi kan konstatera att den stora dödens framfart sticker ut i det kollektiva minnet som en oerhörd tragedi. Över 600 år senare sänder ordet digerdöden kalla kårar längs ryggraden på oss. Förstås för att sjukdomen tog så många liv, men också för att man inte behöver vara så väldigt äckelmagad för att bli lätt svimfärdig vid tanke på symptomen. Och så är en katastrof av digerdödens magnitud också en påminnelse om vad verklig skräck gör med människor. Att ett oförklarligt dödligt hot lockar fram våra sämsta sidor och resulterar i ondska, i jakten på syndabockar. Ett beteende som det inte verkar finnas ett fullgott vaccin för, ens i modern tid. Och det finns få tydliga hjältar i berättelsen om 1300-talets stora pestvåg. Men i det stora narrativet om sjukdomarnas historia är det förstås vetenskapen och dess utövare som är förtjänta av glorien. Vi vet inte vilka sjukdomsfaser och pandemier som kan vänta runt framtidens krök. Men tack vare hårt arbetande bakteriologer, virologer och andra medicinare på labben runt om i världen finns det oändligt större möjligheter idag att värja sig mot smitta och massdöd. Så vi bugar och bockar för att vi får leva i en tid med vaccin och effektiva mediciner. Och slipper vara utlämnade till böner, gissningar och verkningslösa kurer. En ynnest som medeltidens människor inte var givna.
Du har hört P3 Historia. Av och med Cecilia Dyringer, Elina Pärdal, Paolo Leiva Wenger och Julia Öjbrandt.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.